och välkomna till avsnitt 312 av Ångestpodden.
Hej på er!
Läget?
Det är bra.
Gött.
Kanon, sover fruktansvärt. Någon frågade, jag håller på att trappa ner antidepressiva.
Ja.
Jag tror inte jag har sagt det i podden. Men följ oss på Instagram, Ångestpodden. Där har jag sagt det. Jag håller på att trappa ner dem. Och nu, jag kommer inte sluta helt, känner jag.
Okay.
Jag ska ligga på en ganska låg dos för tillfället. Jag känner bara inte att jag orkar ta ett steg till just nu.
Och då kan man chilla i det liksom.
Hur mår du?
Ja, men jag mår bra.
Mm.
Det är nytt år, nya möjligheter.
Skoja! Min doja.
Ja, men det är ändå så här, ja. Det är vad det är, men livet bara tuffar vidare liksom.
Ja.
Lite så. Nej, men man är ju ganska, alltså, man är ju rätt så likgiltig nu bara.
Ja,
man har alltså typ vant sig vid det också, vilket kanske är lite obehagligt. Men alltså i det stora hela, jag mår bra.
Mm.
Punkt. Det är liksom varken by eller bä.
Nej, lite men så kan du. Alltså det får ju med vara så.
Ja, vet, precis.
Men det är ju med att man bara så här, min motivation. Alltså jag kan leta med ljus och lykta. Jag kommer inte hitta den just nu.
Men jag tror att det kanske har dels med åldern att göra, dels med pandemin att göra. Men hade det här varit jag för bara några år sedan, då hade jag varit lite stressad över att jag känner den här, alltså du vet att man går på den här 2+-känslan nästan hela tiden.
Exakt,
och jag hade då hela tiden så här, bara, och jag måste jobba mig ifrån det här, jag måste känna mig glad igen, jag måste liksom, du vet, hela tiden så. Jag är inte alls lika stressad i det längre. Sen menar jag inte att jag aldrig känner mig glad, det gör jag ju. Men innan har jag trott att man ska vara glad väldigt mycket mer än vad jag är.
Men också att komma tillbaka från en ledighet. Alltså på tal om det.
Vi är denna vecka sponsrade av Mendly.
Ja, men du, det är vi. Sofie, ska vi först bara berätta, vad är Mendly?
Mendly är appen som gör det möjligt för dig att chatta med en psykolog online.
Yes.
Och du väljer själv om du vill skriva med din psykolog, om du vill skicka röstmeddelanden eller om du vill skicka videomeddelanden. Så du anpassar liksom chatten på ditt sätt.
Exakt. Men det jag menade, alltså du vet, det är den här post-holiday bluesen jag känner just nu.
Alltså, jag måste faktiskt säga att den här segheten i hjärnan som man ju känner nu, eller som många känner nu när man liksom ska ta sig tillbaka efter en lite längre ledighet. Jag skulle säga att den påbörjades mitt i ledigheten.
Ja, det gjorde det för mig.
Alltså, jag liksom, det är jätteskönt att gå ner i varv och så, men det är ju också jättejobbigt att känna att min startsträcka just
är
nu
så,
för att komma upp i kreativitet, att känna mig liksom pigg och alert.
Mm.
Alltså den startsträckan är, bara den är ett maraton.
Ja, men för det jag menar när jag säger så, post-holiday blues, alltså just det här att man känner sig typ helt tom, man är omotiverad till saker.
Ja, men tomheten tycker jag fan är värst.
Ja, men allmänt depp liksom.
Ja, och bara så här, nu är det ju liksom också en jätteannorlunda tid.
Ja.
Och liksom, man kommer inte tillbaka till verkligheten på samma sätt som man ju brukar göra riktigt heller. Alltså här, det brukar ju vara så att man börjar jobba, men man kan också gå på AVS, man kan träffa sina vänner. Nu är det liksom ingenting.
Man har ofta också någonting att se fram emot.
Precis.
Vilket man inte ha nu. Jo, vaccin typ.
Ja.
Men det vet man inte när det händer. Och så här, aha, kommer man kunna leva normalt då? Nej, det vet vi inte. Alltså, det är,
nej,
så här,
men allt är ju så diffust.
Vet du vad jag läste?
Nej.
Jag läste en jätteintressant artikel i Mirror, en brittisk tidning, där de hade gjort lite olika undersökningar på just det här, att känna den här tomheten och få den här liksom post-holiday bluesen efter semester, eller efter ledighet, för det är ju ett känt fenomen.
Mm.
Där det visade sig att britterna då, 74% av dem planerar för nästa ledighet, kanske en resa eller vad det kan vara, redan när de kommer tillbaka. Alltså direkt när de kommer tillbaka till jobb.
Mm.
34% håller på och så här kolla på bilder från semestern. 23%, detta tyckte jag var intressant, försökte liksom laga mat som de hade ätit på sin semester.
Okej, för att på något sätt komma tillbaka till den liksom.
Visst var det lite spännande?
Ja, men det är ju lite sjukt. Och det är ju också så här, man hamnar lätt i en sits där man känner så här, jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig ur det här deppiga modet eller liksom komma vidare. Jag måste ju in i vardagen på något sätt. Jag har ju inget val riktigt. Och känner man så, så kan man ju kontakta Mendley.
Ja, känner man att man är nedstämd och att det påverkar livet på ett negativt sätt, då är det jätteviktigt att man får hjälp med det.
Mm.
Du kan ladda ner Mendley via App Store och Google Play.
Tack, Mendley.
Idag har vi med oss en gäst, Sofie, som, alltså, hon är ju verkligen känd i vår värld.
Mm.
Nämligen Åsa Nilsson, som är professor emeritus i medicinsk psykologi.
Gåshud!
Ja, jag vet. Alltså, och Åsa har ju under hösten som gick släppt boken Mindfulness utan flum.
Och det var en titel som fångade mig på studs.
Ja!
För jag kan själv känna att mindfulness har känts lite, alltså, vet, så här, lite för flummigt för mig.
Exakt samma här.
Ja. Flummigt med situationstecken säger jag nu, men så här, att jag har tänkt att, men jag kan ju inte ta det här till mig för att det är för flummigt.
Ja, men du vet, när Åsa ändå så här skrev i sin bok att så här, att ta hjälp av mindfulness behöver inte vara flummigt.
Nej.
Då var jag så här, nej, men du måste berätta mer om det här.
Mm.
Och det kommer jag göra. Det här blir ju verkligen ett samtal om att kunna liksom vara i smärtan. Att alla har vi ont ibland, det är inte farligt.
Nej, att som vi har nämnt i tidigare avsnitt med, att man går igenom livet med skavigheter och precis, att man inte hela tiden måste fly ifrån de känslorna, utan att vi måste lära oss att kunna vara i dem också.
Vi rullar intervjun med Åsa Nilsson.
Varsågoda!
Hej Åsa och välkommen till Ångestpodden.
Tusen tack, jag känner mig verkligen välkommen.
Ja, vad bra.
Och vi ska säga det, vi har ju en annan gäst också här, ja. Åsa, utöver dig.
En nedföljande.
Ja, en liten rack, en liten hund.
Som ni hör något tisseltassel i studion här, så är det bara hunden.
Ja, vi tycker ju det är så mysigt.
Ja, jag älskar detta. Men för de som inte vet, vem är du?
Jag var ska börja någonstans? Jag skulle kunna börja med att säga att jag är en person som är uppvuxen i många olika länder med många olika språk. Jag är mamma till 5 barnbarn. Jag är psykiater. Och då är man alltså då först läkare. Och sen när man går sin läkarutbildning, då funderar man ju. Ska jag hålla på med brutna ben? Eller ska jag hålla på med folk som inte kan andas? Eller folk som har blivit prickiga av någon konstig anledning? Och förr eller senare så hittar man någonting som man tycker är extra spännande. Och för mig så var det hur folk tänker och känner och beter sig. Och när man är lagd åt det hållet, så blir man gärna psykiater, vilket jag har blivit.
Mm.
Sen så under min utbildning så kom jag fram till att jag inte ville arbeta med psykofarmaka, så att jag skaffade mig en terapiutbildning.
Just det.
Och det gör att då lär man sig ytterligare ett sätt att hantera till exempel ångest eller oro eller vad det nu kan vara för någonting som folk har besvär med. Sen är jag lite passionerad hundägare.
Mm.
Jag har med mig lilla Jack här, en 1,5-årig Chinese Crested Dog, eller annars kinesisk nakenhund, som jag tränar med och hoppas att vi ska vinna VM någon gång.
Mm,
nej,
wow.
Det var inte allvarligt menat. Vi kommer aldrig vinna VM i någonting, jag lovar. Vi kommer inte vinna SM heller. Men det kan ju gå bra
ändå. Man får drömma och hoppas.
Ja, bara det inte blir en plåga.
Alltså, nej,
att det inte blir en prestationssituation. Men det var väl jag.
Mm. Ja. Men du ska få liksom ångestpodden-frågan som alla får.
Ja.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Åh, då tänker jag faktiskt på skräckfilm.
Oj! Mm.
Ja.
Det har ingen sagt.
Nej.
Är det sant?
Ja.
Jag tänker på sådana här scenarios med ett ensligt hus som står högt uppe på en blåsig kulle. Och det är mörkt överallt och träden svajar. Och någon stackars människa springer runt i det här mörkret och är jagad av en demon eller av en zombie eller någonting sånt där.
Ja.
Jag tänker liksom skräck, skräck, skräck.
Mm. Ja, det var ett spännande svar.
Ja, men också ofta, ni vet, så är det så här, och så är det ett gäng och sen så till slut är det bara en kvar.
Ja,
och
ja,
så,
bara de dör en efter
en. Jag fattar helt grejen, det kan jag säga.
Men idag ska vi prata lite grann om mindfulness, som vi tror att det är liksom inget nytt begrepp för någon av våra lyssnare egentligen. Men om vi ändå ställer frågan till dig, hur skulle du beskriva mindfulness? Vad är det för någonting?
Alltså det bästa med mindfulness och det värsta, det är att det finns ingen beskrivning som alla är överens om. Och det beror på att det är ett så kallat förvetenskapligt begrepp. Alltså att begreppet dök upp innan man började ställa krav på att man måste kunna definiera exakt vad man menar. Mm. Om man tar något annat sånt här begrepp som till exempel positiv förstärkning, då har man bestämt sig för att det är det här som är positiv förstärkning. Det händer något och sen händer någonting bra och det ökar sannolikheten att man gör det igen. Och det kan man ställa en skrivningsfråga på. Vad är positiv förstärkning? Mm. Eller beskriv positiv förstärkning. Men det finns alltså ingen sån konsensus om vad mindfulness egentligen kan eller bör innehålla. Mm. Och det gör att folk har olika uppfattningar. Och mina två favoritdefinitioner, de står i min senaste bok. Och de handlar båda två om att mindfulness handlar om att förstå hur man själv fungerar emotionellt och psykologiskt. Att få en ökad psykologisk kompetens helt enkelt. På samma sätt som man skulle få ökad styrka av att gå på gymmet. Så skulle syftet med mindfulness vara att man förstår sammanhanget mellan den kontext man befinner sig i, det man ser, det man hör, det man upplever och vad man tänker om det och hur man känslomässigt reagerar och vad sen det utmynnar i för handling. Man flyr eller man slänger sig i famnen på någon eller vad man nu hittar på för någonting.
Mm.
Och att förstå den orsakskedjan, det för mig skulle vara mindfulness. Men ett annat sätt är ju att säga att mindfulness för mig, det är att ha en kärleksfull inställning till sig själv och livet.
Mm.
Att kunna se på sig själv och andra människor med en förlåtande och varm blick. Nu håller hunden på att förstöra er fåtölj här.
Nej då.
Han har bäddat lite. Han måste krafsa lite först och sen kan man lägga sig.
För oss, vi sa det till dig lite innan, men för oss har mindfulness liksom ofta känts väldigt så här spirituellt, väldigt andligt.
Ja.
Vad tänker du när vi säger det?
Alltså jag är tyvärr inte någon andlig person alls. Alltså jag är inte andligt begåvad, om man ska säga. Och det gör att min relation till den mer andliga dimensionen av mindfulness, den känns ganska naiv.
Mm.
Alltså jag kan ju läsa vad andra har berättat och jag förstår ju att det finns en stor andlig värld som jag inte riktigt har tillträde till. Så att den sidan lämnar jag över till de som är mer andligt kompetenta.
Mm.
Jag kom ju in i mindfulness därför att vi skulle börja använda en ny terapimetod som skulle vara till nytta för unga kvinnor som var emotionellt instabila och självskadande. Den hade visat i en studie i USA att den faktiskt hade funkat, vilket var väldigt dramatiskt då, mitten av 1990-talet. Mm. För då trodde man att de här tjejerna inte kunde hjälpas av någonting.
Mm.
Och så kommer plötsligt den här studien som visar att om man bara har en metod som är anpassad efter deras behov så kan de visst få hjälp. Och den metoden visade sig vara mindfulness-baserad. Och vi kliade oss i huvudet och undrade vad i all världen. Och sen skulle vi börja lära oss det här. Och en av idéerna med den här metoden är att man ska försöka att utjämna maktobalansen mellan patient och behandlare.
Mm.
Och därför tänkte vi att nu ska vi lära oss det här. Det var ju kanon om vi lärde oss tillsammans med patienterna. För vi hade rekryterat några modiga pilotpatienter som hade sagt att okej, vi kan komma och så får ni öva på oss. Men ungefär som man går till frissan och blir klippt av en elev. Så hade vi frågat runt och sagt att nu har det kommit en ny metod och vi håller på att lära oss den. Men vi måste ju ha någon liksom att behandla medan vi lär oss. Har vi några frivilliga? Mm. Så dök det upp några frivilliga.
Som då också hade mått dåligt? Eller som
alltså självskadebeteende?
Ja, det var jätteintressant för de var riktigt... Alltså det var såna här personer där man hade prövat allt och ingenting hade fungerat.
Mm.
Så många av dem var ju ganska både desperata och lite uppgivna.
Såklart.
Och tänka att okej, liksom vi ställer upp. Men i alla fall då så skulle vi lära oss tillsammans, tänkte vi. Så vi hade seminarier med både tjejerna och de blivande behandlarna. Och så gick vi igenom den här läroboken som vi då skulle lära oss ur. Och sen när vi kommer till mindfulness-kapitlet så är det jättesvårt. Och så när vi kommer tillbaka så har vi haft en läxa under veckan och så skulle jag då försöka leda det där, så jag låg ungefär ett kapitel före alla andra. Mm. Och så säger jag, liksom, hur har det gått? Och terapeuterna, de blir så här, ja, tyvärr så var vi på badhuset och så hade jag lämnat böckerna i en kasse och så var det någon som stal kassen så att jag har tyvärr inte hunnit göra något. Och någon annan säger att ja, men jag prövade den här övningen men det kändes bara jättekonstigt. Och då plötsligt så säger en patient, ja men du, jag prövade den också. Och jag tyckte också först att det kändes konstigt. Men sen gjorde jag så här och så tänkte jag så. Och då funkade det, då hände det här. Och då säger en annan patient, ja men precis så var det för mig också. Så just när vi kom till mindfulness-avsnittet så blev det så att det gick mycket bättre för patienterna än vad det gjorde för terapeuterna.
Gud vad spännande.
Det var så spännande och då började vi ju förstå att men gosh, här finns verkligen någonting som de verkligen, verkligen har nytta av.
Mm.
Och som terapeuterna inte hade ett lika stort behov av och därför liksom inte tog till sig på samma sätt.
Men tror du det var för att terapeuterna liksom var ju redan utbildade så var de mer så här teoretiskt lagda? Alltså hade de, vad fanns det för anledning att patienterna nästan förstod uppgiften bättre än vad terapeuterna gjorde?
Ja, inte bara nästan, de gjorde det definitivt. Ja. Ja, det var flera saker. Dels så hade ju patienterna inte så mycket annat att göra.
Nej.
De hade tid att faktiskt sätta sig och titta och läsa och fundera. Dels var ju patienterna, fast det var ju terapeuterna också, särskilt utvalda för att de var intresserade.
Mm. Mm.
Dels hade, och jag vet ju inte men jag tror att det var så att patienterna hade så mycket mer att vinna.
Ja.
Därför att när det började funka för dem då hände det verkligen dramatiska saker.
Mm.
Och de flesta av våra terapeuter mådde ju betydligt bättre än de flesta av patienterna. Så de hade inte samma omedelbara behov.
Nej, det tänkte jag att så här, patienterna mådde ju också sämre såklart. Liksom. Mm.
Så jag tror faktiskt att det var det. Så när det började funka för dem så blev de så otroligt glada och pigga och taggade. Och så försökte de lite mer och så försökte de igen.
Mm. Wow, vad häftigt.
Ja, det är väldigt häftigt.
Mm. Men i din bok då, Mindfulness utan flum, älskar titeln, då skriver du om att man alltid har en valfrihet. Har man verkligen alltid det?
Alltså alltid är ju ett väldigt svårt ord. Det är klart att man inte alltid har det.
Mm.
Om man, någon har kastat ut den genom ett fönster och man singlar ner genom luften så kan man ju inte välja att liksom tyngdkraften skulle kräva eller någonting sånt. Men ofta har man mer valfrihet än vad man tror. Och det är väl det lite grann som jag tycker är en av de stora grejerna med mindfulness. Att man hittar den valfriheten.
Mm-hmm.
För att många säger ju att det blir alltid så här. När jag ska liksom göra så blir det alltid så att det händer någonting tråkigt. Och då undrar man, vad kan det bero på? Hur kan det komma sig att den här människan gång på gång på gång försöker någonting och så blir det ett dåligt utfall? Eller folk kan säga att jag liksom, jag bestämmer mig så ofta för att bara ta två öl, men det lyckas jag ju aldrig med. Eller jag köper hem en chokladkaka och så tänker jag att jag ska äta en ruta om dagen, men det brukar ju aldrig gå. Och så är man inne i någon form av, eller när man tänker på sig själv, alla de här människorna som har en massa negativa tankar om sig själv, som ständigt går runt och tänker att du borde se ut på ett annat sätt och din näsa borde vara längre eller större eller kortare eller smalare och dina fötter borde ha varit kortare eller längre.
Mm.
Liksom alla sådana här negativa tankar som folk har om sig själva. Så går det bara runt. Och att då förstå att man faktiskt har ett val. Man kan välja bort de här tankarna. Man har ett val när det gäller vad man lägger märke till i sin omgivning. Man kan välja. Och det är en jätterolig mindfulnessövning som jag kan rekommendera alla som har kurser och sådana där saker. Eller man kan göra det själv. Och det är övningen att gå ut och välja vad man ska titta på. Och då börjar man med att välja en känsla. Till exempel man vill bli arg eller man vill bli glad eller man vill bli nyfiken. Eller man vill bli svartsjuk eller vad som helst. Och sen bestämmer man sig för att gå ut och bara leta efter sånt som drar igång den känslan.
Mm.
Och så går man ut i 10 minuter. Och det kan vara var som helst. Det kan vara på gatan eller det kan vara liksom i sjukhuskorridorer. Och så bara letar man efter någonting att bli arg över eller någonting att bli glad över. Och sen efter 10 minuter så känner man efter hur det känns. Och så gott som alla kan dra igång den känslan frivilligt. Om jag till exempel bestämmer mig för att bli arg så kan jag tänka, vad fan? Folk slänger ju cigarettfimpar liksom på gatan. Och här är en fimp och där är en fimp. Och de spolas ut i havet och de stackars små fiskarna äter de här fimparna och dör. Och vad tänker folk på när de slänger fimpar på det här sättet? Vad arg jag blir på folk som inte tänker på miljön och inte på sin hälsa. Och så vidare. Och man kan alltid hitta fimpar. Så det är
det kan man.
Eller så kan man välja liksom glädje och då kan man gå runt och så kan man tänka att tänk vad gulligt det är med två kära personer som går hand i hand och så tittar de på varandra sådär jättegulligt och så blir man alldeles varm inombords så man tänker att åh, Eller när det kommer någon mormor eller farfar gåendes med ett litet barn. Mm. Och de har inte bråttom och ungen stannar framför någon butik. Och mormor eller farfar stannar också. Och så står de där och tittar. Och barnet pekar och farfar säger ja, det är en jättestor stol. Och så blir man alldeles varm inombords. Mm. Och det här kan vi ju göra storskaligt. Mm. Vi kan ju bestämma oss för i livet att jag tänker ständigt fokusera på sånt som gör mig förbannad. Och då blir man ju förbannad. Mm. Jämt. Hela tiden. Mm. Och man kan också välja att lägga det lite vid sidan om. Och välja att försöka hitta annat. Och på det sättet så har man en valfrihet i vilken värld man lever i. Och det betyder naturligtvis inte att om det kommer en kille springande mot en med en kniv i högsta hugget. Att man ska tänka att nu ska jag välja att titta på vilka gulliga skor han har. Mm. Utan då ska man naturligtvis... Ja, men intressant, man måste ju vara lite klok här. Mm. Då måste man ju naturligtvis prioritera upp att här händer något väldigt obehagligt. Så det är klart att jag måste lägga märke till det. Utan det är mer det här lite vardagslägga märkandet där vi har en valfrihet. Och sen har vi en valfrihet när det gäller vad vi tänker om alla de här sakerna. Vi har en valfrihet som är mycket, mycket större, tänker jag, än vad vi ofta tror. Mm. Så det är för mig en stor vits med mindfulness, att man får mer tillgång till den valfriheten.
Jag förstår. Men vi började också fundera på, du vet så här, alltså vårt samhälle är ju väldigt så här icke-religiöst.
Ja.
Och jag kan ju uppleva att mindfulness känns, ja men det känns inte religiöst, men så här buddhismen och man tänker liksom,
ja.
Alltså hur liksom, hur väl funkar mindfulness i ett samhälle som är så icke-religiöst?
Med tanke på att du får definiera mindfulness precis hur du vill och ha vilket mål du vill, så kan man väl säga att det finns ju ingen anledning att det inte ska fungera oavsett samhällstyp.
Mm.
Du kanske väljer något väldigt smalt. Du kanske väljer till exempel att du konstaterar att när du har tagit dig till jobbet på morgonen så är du på dåligt humör redan innan du kommer in genom dörren, och du kanske tycker att du vill inte ha det. Och så väljer du att tänka att jag ska göra något annat på morgonen så att jag inte är så sur. Och den biten, där spelar det ingen roll om du är katolik eller om du tror på Bahá'í eller om du inte tror på någonting alls eller om du är buddhist eller vad som helst. Men sen kan man ju tänka att om du har en religiös övertygelse till exempel som säger att all kärlek kommer från Gud, så är det någonting annat än att tänka att varje människa har den här kärleken inom sig och att den kan förlösas. Men det är ju på något sätt en religiös dimension. Och har man sådana funderingar, om man till exempel är katolik och vill testa mindfulness, då tycker jag man ska tala med sin präst.
Mm.
Och fråga vilka delar av mindfulness är förenliga och vilka delar ska jag lägga åt sidan eftersom jag har min tro.
Mm.
Så att det finns ju liksom ingenting i mindfulness av att du måste göra det här eller där, eller du måste tro på det här eller där.
Nej.
Däremot så finns det ju en filosofisk del som jag tar upp i boken som många glömmer bort ibland. Och det är att i mindfulness-traditionen finns också en teori om vad verkligheten är och hur vi ska förhålla oss till den. Och den består egentligen av två delar, där den ena är att verkligheten är ständigt föränderlig. Jag såg ett sånt roligt citat häromdagen, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon som sa så här: jag har ganska dålig kontakt med en del personer som jag var en gång i tiden.
Ja, oh my god, ja. Relaterar liksom när jag hade det.
Ja. Och ur ett mindfulness-perspektiv är det här väldigt naturligt, därför att ur ett mindfulness-perspektiv så utvecklas vi hela tiden.
Mm.
Vi förändras, vi lär oss saker, vi glömmer saker. Intressen kommer och går, andra människor påverkar oss och så vidare. Så att man tänker att man själv är dynamisk.
Mm.
Alltså inte att jag har ett jag som är hugget i sten, utan att jag är på något sätt en process snarare. Mm. Så det är det ena. Och det andra är just det här att vi i någon mån skapar vår verklighet.
Mm.
Så att när vi säger hur ser din verklighet ut, så kan det ju dels vara väldigt fysiska saker. Men vi sitter nu här allihopa runt ett bord som är verkligt och som antagligen ser ungefär likadant ut för oss alla.
Mm.
Men det kan ju finnas annat i den här verkligheten som faktiskt är väldigt annorlunda, beroende på att vi har olika perspektiv och olika erfarenheter sedan tidigare. Och att den delen av verkligheten kan vi själva påverka.
Mm.
Det finns ju också den här som jag tycker är lite fåniga: det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom, vilket ju låter lite fånigt, men Om meningen är att man kan hitta olika sätt att förhålla sig till sitt förflutna, så är det, tycker jag, väldigt sant. Och det är ju också en del av det här att verkligheten är relativ. Mitt förflutna är relativt.
Mm.
Min framtid är relativ.
Ja.
om man liksom ska försöka att då se, eller se det positiva eller hitta saker i sin vardag som gör en glad istället för förbannad till exempel, så det finns ju ändå saker som kan hända i livet som gör att man inte kan välja att vara glad.
Absolut.
Och liksom, ja, men saker eller personer försvinner ur ens liv, eller det händer saker som gör att man känner väldigt mycket smärta. Varför är det så viktigt att vi lär oss hantera den smärtan?
Tack för den frågan. Jo, men om jag sa att man kan välja det glada, så menade jag inte att man ska försöka vara glad jämt.
Nej.
Därför att allas våra liv innehåller ju precis sånt som du talade om. Vi förlorar alla sånt som är viktigt för oss. Och det kan ju vara vårt gamla föräldrahem som säljs. Det kan vara vänner som dör. Det kan vara alla möjliga saker som vi går som förloras helt enkelt.
Mm, och som gör ont.
Och som gör väldigt ont. Mm. Och om vi är införstådda med det. Och det är också en du kommer tillbaka igen här. Det är också en sån här grundidé i mindfulness-traditionen att livet är fullt av smärta.
Mm.
Och att det är vår uppgift i livet att kunna leva med den smärtan och att kunna ha ett bra liv ändå. Fast det händer saker och ting som vi önskar inte hade hänt. Och fast världen inte ser ut som vi önskar att den hade sett ut. Och fast människor är som de är. Fast vi själva är som vi är ibland.
Ja.
Vi önskar att vi inte vore. Under rubriken på min bok är att lära sig leva med sina känslor.
Mm.
Och jag har en liksom nutidsspaning.
Mm.
Att folk tycker att det är svårt. Och vad jag på något sätt fastnar för lite, det är hur otroligt mycket alkohol som säljs.
Mm.
Och konsumeras i Sverige. Hur otroligt mycket droger, illegala droger som säljs och konsumeras i Sverige och i resten av världen. Hur otroligt mycket stämningsförändrande psykofarmaka som skrivs ut och tas. Och alla de sakerna beror ju på att folk inte står ut med att känna det de känner. Man tycker att man känner för lite, eller man känner för mycket, eller man känner på fel sätt. Och så försöker man åtgärda det med yttre medel som ibland kan vara trevligt. Ja, men många tycker det är trevligt att ha ett glas vin eller två till middagen. Och tycker att man själv blir roligare. Och andra, liksom, som någon sa, tjejerna blir så mycket snyggare när man har druckit. Men samtidigt så har ju alkoholkonsumtionen en ganska fruktansvärd baksida.
Ja.
Både för den som fastnar i ett missbruk med alla de hälsokomplikationer och för tidig död och så vidare som det kan involvera, och de personerna som finns runt de människorna, alltså barn som växer upp med missbrukande föräldrar, folk som sätter sig i ett flygplan med en pilot som är full.
Mm.
Så att vi betalar ett högt pris för de där två glasen rött vin eller vitt vin eller vad man nu vill ha för något. Så att min tes är att om vi kunde bli bättre på att faktiskt förstå att när vi har ont så är det en del av oss själva som har ett värde. Alltså, tänk så hemskt det skulle vara om man hade en god vän och så dog den goda vännen och så kände man ingenting.
Nej.
Eller hur?
Mm. Ja.
Och den sorgen vi känner när vår vän har dött, det är ju ett kvitto på hur viktig den personen var för oss. Och ett kvitto på att vi har engagerat oss i den personen, att den personen var viktig för oss.
Mm.
Att den personen kommer att lämna ett tomrum efter sig som ingen annan kommer att kunna fylla. Och det är ju ett sätt att hedra en person, att sörja den. Och att sörja är ju någonting som människor har gjort i alla tider, och det finns ju olika idéer om hur det här ska gå till. Nästan alla religioner har ju någon slags ganska fast, vad ska jag säga, koreografi.
Mm.
Vad händer när man just har dött? Vad gör man med kroppen? Och ofta är det ju här väldigt socialt. Man samlas runt kroppen, man samlas i en begravning, man samlas i kyrkan, man samlas på olika sätt. Man pratar om den som hade gått bort, man sjunger till den. I vissa kulturer gräver man ju upp de döda en gång om året och äter middag med dem. Det ser ju lite groteskt ut. Samtidigt så de balsamerar då de här personerna, och sen så plockar man fram den här balsamerade kroppen och man klär på den och smyckar den. Man kanske till och med stoppar in en tänd cigarett i munnen på den ifall det var så att de rökte. Och sen sätter man dem liksom vid middagsbordet.
Ja.
Och sen beter man sig som om de var där.
Ja.
Alltså på riktigt och pratar med dem och sådär. Så det finns ju så många olika sätt, tänker jag, kulturellt att hantera det faktum att folk lämnar oss.
Mm.
Och att vi lägger så mycket tid på det beror ju på att vi tycker det här är så svårt.
Mm.
Men att få sörja någon som har dött är ju också ett sätt att sedan komma vidare. Och man talar ju mycket om det här med att om man bromsar upp sorgen genom att till exempel bara sätta igång och dricka ohämmat så att man slipper tänka och känna, eller att man medicinerar bort den, så får man kan få en störning i sorgprocessen. Så att istället för att sörja, sen så är jag färdigt och sen kunna gå vidare, så hamnar man i en ständig flykt undan den här sorgen. Så att det är inte för inte som man talar om sorgarbete.
Nej, men jag tänker att liksom när någon har dött, då är det så konkret, så här, en sorg, någon har dött, alltså då har man liksom den här anledningen ändå att må dåligt.
Ja.
Men det är ju väldigt många som känner extremt mycket smärta utan att ha den där konkreta anledningen.
Ja, och då blir det den intressanta frågan, vad är det för konkret anledning då?
Mm.
Vad fattas dig? Vad är det i ditt liv som inte är tillfredsställande?
Mm.
För det kan ju vara, som jag ser det som psykiater, när man har den situationen så kan det vara två situationer. Antingen har man någonting i sitt liv som ger smärta. Man kanske befinner sig i en relation där man blir underminerad, där man blir inte värdesatt, där man blir kränkt, i värsta fall slagen. Och det leder naturligtvis till en massa negativa känslor. Så då har man någonting som gör att man blir så här stressad, olycklig och rädd och allt vad det kan vara. Eller också saknar man någonting.
Mm.
Alltså någonting som man hade behövt i sitt liv finns inte där. Ungefär som någon slags vitaminbrist. Och då måste man försöka reda ut, men vad är det du skulle behöva?
Mm.
Men som du inte har. Och hur ska vi kunna hitta det? Så att det är precis som du säger, det är ju lätt när någon har dött. För då förstår man att ja, men det var ju det här.
Ja.
Men när man inte riktigt vet vad det är som gör ont. Och där kommer mindfulness in igen. Mindfulness är ett fantastiskt redskap för att identifiera var sitter den här smärtan någonstans. Är jag fylld av skam för någonting som jag kanske inte ens kunde rå för, som hände för hemskt länge sedan? Tycker jag att mitt liv saknar mening? Håller jag på med saker och ting som inte ger mig någon slags, vad ska vi säga, existentiell eller andlig näring?
Mm.
Har jag vänner som jag inte får ut någonting av, men som jag umgås med, men där det liksom inte sker någon tillväxt, där det egentligen inte finns någon kärlek, där det inte finns tillräckligt mycket skratt, men som jag håller fast vid för jag är inte säker på att jag någonsin skulle kunna hitta några nya.
Mm.
Och då kanske man behöver börja tänka, hur ska jag kunna antingen utveckla de vänskapsrelationerna jag har, eller hitta nya vänner som är mer på min våglängd och som kan ge mig det jag behöver.
Mm.
Men att bara medicinera bort smärtan och säga att, men lilla gumman, så där ska du inte behöva må. Det låter ju hemskt liksom, du kan inte sova på nätterna och du vaknar med ångest och 4-17. Det måste vi ta bort. Det tror jag oftast är en... Alltså det är på något sätt att inte tilltro den här människan kraften och kompetensen att lära sig någonting av sina känslor.
Mm.
Det är som att säga att det är någonting som inte är bra, men du kommer ändå inte kunna rå på det. Så därför försöker vi ta bort känslan istället. Mm. Istället för att säga att det här är ju jättespännande. Den här känslan som du har nu, den här oron, den här sorgen, den här ångesten, det är din lärare. Den kommer att lära dig någonting om dig själv, om ditt liv, om dina relationer till andra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Låt oss nu lyssna på vad den här läraren har att säga.
Mm. Fattar.
Men jag också, men jag tänker också att så här, alltså, man pratar ju ibland om alltså depression som ju kan vara livshotande, alltså i form av alltså självmordstankar och sådär. Då kan det ju vara alltså livsfarligt, tänker jag i alla fall, att lyssna på vad, alltså att lyssna på vad den har att säga. Alltså det kan inte också vara liksom bra att medicinera ett tag, eller för att liksom den här ångesten är så stark.
Alltså jag är inte emot mediciner, jag är bara emot mediciner i onödan. Och jag tror att det är faktiskt en missuppfattning att det är farligt att lyssna på sina känslor, därför att när man blir rädd för dem, då får de ju makt. Och jag vågar inte känna det här, för tänk om jag kände vad jag kände, då kanske jag skulle hoppa ut genom ett fönster.
Ja.
Och väldigt ofta så är det ju inte så. Och det som gör att folk hoppar ut genom fönster, det kan ju naturligtvis vara en, liksom en extremt stark känsla, men oftare så är det en tanke på att det här är helt hopplöst, det kommer aldrig bli bra, jag är fast i det här för alltid, jag kommer aldrig kunna ta mig ur det här. Så att hopplösheten är ju en väldigt stark drivande kraft när det gäller självmord. Och om man är inne i ett detektivarbete för att försöka förstå, jag måste förstå varför jag är så här olycklig, och när jag har förstått det så kommer jag kunna göra någonting så att jag inte blir så olycklig. Det tar ju udden av hopplösheten. För då har man ju faktiskt en plan och man har en väg framåt. Och man vet att med största sannolikhet så kommer man att kunna lösa det här problemet och sen komma ut. Men jag ska ju verkligen inte förringa det här med självmord. Jag har ju arbetat nästan hela mitt liv med folk som har varit självmordsnära. Och vi vet ju att bland emotionellt instabila kvinnor så är risken att dö i självmord ungefär 10%, vilket ju är extremt högt. Men min tanke där är ju att det är farligare att inte tala om känslorna. 100%. Det är farligare att inte tala om hopplösheten än att göra det.
Men alltså smärta är ju då någonting som många upplever, eller alla upplever ju smärta på något sätt genom livet. Kanske flera gånger och i olika grad och så.
Det är det.
Men vad är då liksom, nu säger jag normalt med citationstecken här, men vad är normal smärta och när ska man liksom söka hjälp då professionellt?
Ja, men om man jämför med en kroppslig smärta så kan man ju tänka att jag är ju 70 plus. Så att när Anders Tegnell kom ut och sa att alla ni 70 plusare ska stanna hemma och inte träffa folk och så vidare, så slutade jag gå på gymmet och jag slutade gå och dansa. Och det var ju kanske bra ur smittspridningssynpunkt, men det var katastrof ur liksom kroppssynpunkt.
Ja.
Och nu har jag i alla fall börjat igen. Gymmet är coronaanpassat och dansklasserna är också coronaanpassade, men i alla fall. Så tog jag i lite för mycket och så har jag sträckt mig så att jag sträckt mig i ryggen så att jag hade ont i ryggen häromdagen och även i morse. Och då vet jag helt säkert att det här är ingen farlig smärta. Jag vet att jag har sträckt mig lite i ryggen och då kan jag lugnt säga att okej, det gör ont, men jag ska inte bry mig om det. Utan bara lyssna lite på smärtan och inte liksom
träna lika hårt.
Försöka att slå personbästa i tyngdlyftning eller någonting sånt där. Och inte kanske springa ut och jogga någon längre sträcka. Men jag ringer ju inte efter en ambulans.
Nej.
Men om jag hade fått en lika stark smärta mitt i bröstet som strålade ut i vänster arm, så skulle jag ju processa den och tänka, jaha, vad kan det här vara för någonting då? Och då skulle jag ju tänka att det skulle ju kunna vara en hjärtinfarkt. Och då skulle jag ju inte tänka att nu ska jag strunta i den här smärtan och gå och laga lite mat istället. Utan då skulle jag ju antagligen ta mig iväg till sjukhus. Och det är ju lite likadant med den emotionella smärtan. Att vi måste lära oss, här har vi mindfulness igen. Vi måste lära oss, när är min emotionella smärta en del av det normala registret?
Ja.
Och när mår jag på ett sånt sätt att jag faktiskt behöver hjälp. Och där kan man ju kalibrera sig mot andra. Det är ju ett väldigt bra sätt. Man kan fråga, liksom prata med sina vänner, prata med folk man har förtroende för. Och om de då säger, ja stackars du, han var verkligen ingenting att ha. Nu går vi ut och liksom tar en öl och har det trevligt. Då tycker nog kompisen att den här smärtan inte var så allvarlig. Om kompisen säger, men du, det här låter verkligen inte bra. Sitt kvar här så ska jag ringa efter mobila psykteamet. Då är det antagligen så att man har passerat en gräns där kompisen inte längre känner sig trygg.
Ja.
Och här lär man ju också känna sig själv. Man lär ju kännas, man upptäcker ju hur mycket smärta man liksom kan hantera. En god vän till mig berättade att hon hade blivit nobbad av en kille och att det då blev så att hon låg och grät i fosterställning. Och då kan man ju fråga sig, är det normalt? Ja, det kan det väl vara.
Mm.
Och blev jag särskilt orolig när hon berättade det? Nej, det blev jag inte. Men jag förstod att det här hade liksom verkligen tagit henne väldigt hårt.
Mm.
Så vad hon behövde då, det var ju lite tröst och lite uppmuntran. Hon behövde ju inte skickas till någon psykakut.
Nej.
Men hade hon däremot sagt att nu har jag stått i fönstret på 7:e våningen en halvtimme och funderat på att hoppa.
Mm.
Då hade jag ju inte sagt att men lilla gumman, så trist. Utan då hade jag liksom gjort något.
Mm.
Jag upptäcker att den här frågan är faktiskt väldigt svår att svara på, därför att man vet ju inte själv i början var ens gräns går.
Nej, just det. Mm.
Men däremot så är de flesta av oss bättre på att hantera smärta än vad vi tror. Och nu kommer jag mena mina käpphästar.
Ja.
Mm. Det här är ju fantastiskt. Sen kan vi säga käpphästpodden. Man får berätta precis det man tycker. Ja, men så här. Det här är ett favoritexempel, så om det är någon som lyssnar på podden som har lyssnat på mig tidigare, så har ni kanske redan hört det, så får jag be om ursäkt. Men man tänker sig 5-åringen som håller på att lära sig cykla.
Mm.
Och de vinglar runt där på sin cykel och så plötsligt så trillar de av cykeln och så slår de upp ett stort skrubb, står på knät. De har nedförsbacke, de glömde bort att bromsa, de trillade av i ganska hög hastighet, det var hur läskigt som helst, och de skriker och tårarna sprutar. Då går man ju dit och så kramar man dem och så blåser man på såren och så sätter man på plåster och sådär. Men ingen kom ju på idén att hälla upp en whisky åt ungen.
Nej.
Eller hur?
Nej.
Och ingen kom ju på idén att säga att herregud, du ska aldrig mer cykla, du skulle kunna trilla av och slå dig på knät.
Mm. Ja, nej.
Eller hur? Utan man konstaterar ju att så här har det varit för oss alla när vi lärde oss att cykla.
Mm, det är nästan lite gulligt ju att utifrån som vuxen titta på ett barn som lär sig cykla.
Ja, intressant. Ja. Man kommer ihåg det.
Ja, exakt. Precis. Ja. Jag minns själv hur det var. Ja.
Ja, och vi är jätteduktiga på att trösta 5-åringar.
Mm.
Och jag förstår inte varför vi inte är lika duktiga på att trösta 15-åringar och 17-åringar. Nej. Och 18-åringar. För de råkar ut för samma haveri fast känslomässigt.
Ja.
Första pojkvännen gör slut, eller första flickvännen drar, eller första flickvännen säger någonting väldigt elakt, eller första pojkvännen ljuger, eller någonting.
Ja.
Och så är man helt förkrossad om man tror att livet är över.
Ja.
Precis, och för mig är det väldigt likt ungen som har trillat av cykeln.
Mm.
Och då tycker jag att det är extremt olyckligt om man plötsligt börjar ge folk en diagnos. Eller om man tror att de inte kan hantera det här. Utan där behöver de ju också pussar och kramar. Och det var någon som berättade någonting så roligt häromdagen. Det var ett tjejgäng och de hade en bonad som var broderad. Har ni hört den här?
Nej.
De hade en bonad som var broderad med korsstygn.
Aha.
Där det stod ungefär... vilken skitstövel, du har det bättre utan honom.
Mm.
Och den gick runt i gruppen. Så att den som behövde den mest hade den hemma.
Och hängde upp den.
Och sen nästa gång som någon råkade ut för en sån här katastrof, ja, men då fick den personen ta över bonaden.
Det är underbart.
Ja,
det var jättefint.
Men jag tycker också det, därför att dels så säger den att sånt här händer.
Ja.
Och det händer oss alla.
Precis.
Och det är inte därför att vi var för tråkiga eller för roliga eller för framgångsrika eller för oframgångsrika eller för att vi hade fel skostorlek, utan det är bara sånt som händer oss alla.
Mm.
Och vi blir jätteledsna och hjärtat blir krossat.
Ja.
Och sen efter ett tag så repar vi oss.
Mm.
Och jag skulle vilja att det fanns en mycket större tilltro till vår förmåga att trösta varandra. Alltså både till att söka hjälp och tröst och att ta emot.
Mm.
Det är liksom en färdighet som man tränar upp, det här med att ta emot. Precis. Tröst och att ge tröst.
Ja, verkligen.
Gud, det är jätteintressant.
Mm.
Men varför tror du, för vi brukar prata om det ofta, alltså idag lever vi liksom i ett samhälle där vi ständigt vill skydda våra barn från all smärta, från all sorg, allt lidande. Vi tar inte med barn på begravningar, vi ska liksom, och nej, vi kan inte berätta för barnen om den riktiga världen nästan. Alltså varför gör vi så?
Ja, det är en jättebra fråga.
Ja, men visst är det konstigt?
Det är ju att göra barnen en björntjänst egentligen.
Absolut, exakt. Mm. Jag har till och med hört talas om folk som går och köper en ny kanin när kaninen har dött.
Ja, precis.
Utan att berätta och säga, ja, liksom, jag har fått lite annat.
Jag har utan att berätta att den här...
Ja, precis. Ja.
Nej, men
alltså, föräldrarna hittar kaninen död. Och istället för att hjälpa barnet att förstå att alla svåra liv tar slut. Och det kan ju vara någonting som... Jag tänker att djuren verkligen hjälper oss med. Därför att de flesta djur som vi umgås med lever ju kortare än vad vi gör.
Precis.
Hamstern dör, katten dör, hunden dör och så vidare. Man får liksom någon slags förståelse för att ja, men det gäller att utnyttja det här livet som vi har. Men jag har ju talat som sagt om föräldrar som ville skydda barnet från ja, att kaninen hade dött. Istället för att ta det som ett tillfälle att visa hur gör man när man sörjer.
Mm.
Det är inte farligt att gråta över sin döda kanin.
Nej.
Och det är inte farligt att vara ledsen. Jag delar precis din tanke att man inte gör barnen någon tjänst.
Nej.
Jag har ju tagit med mina barn på begravningar. Vilket en del tyckte var... Deras farmor dog när de var ganska små. Och det var ju en del som tyckte att det var lite så här. Och sen när min bror dog så var barnbarnen med. Och jag tyckte att det var så vackert. Därför att det blir ju någon slags... De var för små då för att förstå.
Ja.
Men det blev för oss vuxna så blev det någon slags upplevelse av med livets cirkelgång. Ja, någon hade dött men sen fanns det en liten 1,5-åring som promenerade runt och tyckte att kyrkan var fin och det var en massa fina blommor. Och det var en sån... Det gjorde begravningen till ett så mycket mer komplett tillfälle.
Precis.
Ja.
Jag kan inte förstå hur vi alltid liksom har skyddar barn på det sättet. Eller vi tror att vi skyddar, men egentligen är det så dumt liksom.
Mm.
För att föräldrar har kanske svårt att veta hur de ska tala om de här sakerna och man har svårt att se sitt barn vara ledset. Och ja, varje tid har ju sina utmaningar, men jag tror absolut på att det är bra för barn att få trilla ner från saker och ting, och det är bra för barn att få skrubba knäna. Och det är bra för barn att fastna i ett träd för att de har klättrat för högt.
Ja.
Och bli lite rädda innan de blir rädda. Liksom, när man plockar ner dem.
Ja. Ja.
Men i din bok så skriver du också att kvaliteten på våra relationer är väldigt viktig för kvaliteten på våra liv.
Ja.
Hur menar du?
Så jag menar, för det finns ju människor som inte är så intresserade av relationer.
Mm.
Men de är ganska få.
Mm.
Alltså folk som egentligen inte har så stort behov av emotionellt utbyte och allt det här. Men de flesta av oss har ett väldigt stort behov av att bli förstådda av någon, att kunna tröstas av någon, att kunna ge tröst, att vara del i någon form av sammanhang, att ha någon att skratta med, att ha någon att eventuellt gråta med, att ha någon att ha kul med, att ha någon att berätta sina liksom mest skamfyllda... Alltså sånt där som man bara kan berätta för några få personer. Gud, liksom, du kan inte tro vad jag gjorde igår. Det var inte meningen, men det hände.
Mm.
Och att det finns någon som vill en väl.
Ja.
Som då säger, ja, men det var väl inte så farligt. Jag har hört värre. Och, sådär. Och då lyfter ju en börda.
Ja.
Mm.
Och sen att vi, ja, men som vi sitter nu här vid 3+100. Jag tycker vi har trevligt.
Ja.
Och det bidrar ju, tänker jag, till det goda i världen. Här sitter vi och har trevligt och liksom, vi känner oss glada och det är kul att göra den här podden och det känns meningsfyllt. Det är sant, och så höjer det stämningen.
Ja, verkligen. Mm.
Och om vi inte har några sådana relationer i våra liv, ja, men det är inte alla som blir inbjudna till er podd.
Nej.
Och det är inte alla som startar en podd och bjuder in folk som de vill prata med.
Mm.
Och de som då inte har så många vänner, de som inte har god kvalitet på sina relationer, får ju en sämre livskvalitet.
Mm.
Och det var någonting vi jobbade mycket med när vi arbetade med de här emotionellt instabila tjejerna.
Mm.
Att förbättra kvaliteten på deras relationer.
Mm.
Så vi hade liksom tre grejer att kolla in, hur ser relationerna ut? Okej, de är inte, nästan ingen av dem hade ju många bra relationer.
Mm.
Med några undantag. Men, och då var det relationer som var dåliga men som kunde förbättras. Då får man sätta igång och förbättra dem. Relationer som var dåliga som skulle bara avslutas för att det inte gick att få dem att bli bättre. Och det uppfattade jag alltid som en väldigt stor del i att de fick en bättre livskvalitet. Att de blev av med en del destruktiva relationer och fick bättre kvalitet på de relationerna som de hade.
Ja.
Genom att till exempel lära sig att ta mer plats, genom att till exempel lära sig att säga nej.
Mm.
Genom att till exempel våga säga att jag gillar inte kinamat.
Mm.
Istället för att säga att jag tycker det här är jättegott, fast man inte tycker det, för man vill liksom inte såra den andra personen, man vill inte vara besvärlig. Och om man inte kan berätta hur man vill ha det, så får man ju inte som man vill ha det.
Nej.
Men om man inte berättar att man inte tycker om kinamat, så kommer ju de här personerna att komma hem till en med kinamat i all oändlighet.
Exakt. Mm.
Och så blir det jättetråkigt, så tycker man inte om maten och så känner man sig överkörd och så skäms man för att man inte har vågat säga ifrån.
Mm.
Så allt sånt där man kan ge sig till känna lite mera och berätta att det här tycker jag om och det här uppskattar jag och det här tycker jag inte om, så blir ju relationerna bättre för att man, sannolikheten att man får ut det man vill ha av relationerna ökar ju.
Ja, det är så sant.
Mm.
Och att man liksom ofta är så rädd. Alltså för att man bara vill vara till lags. Och så är man såhär, ja men nej, då säger inte jag hur jag vill ha det.
Ja, exakt.
Och så tänker man kanske inte att det också påverkar kvaliteten och ens egna mående.
Ja,
ja, gud, det är intressant.
Mm. Mm.
Men alltså, varför är det så svårt för oss människor att göra det vi har bestämt oss för att göra eller vet att vi borde göra?
Och det är också en sån här typisk underbar mindfulness-tillämpning.
Mm.
Därför att oftast så är det ju så här att vi vet medvetet, till exempel att vi borde gå till gymmet, säg 3 gånger i veckan har vi bestämt oss för. Och det är ett väldigt intellektuellt beslut som jag fattat. Ja, men vad behövs? Det behövs 3 gånger. Och då ska jag göra liksom da, 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 da. Och sen då, när vi ska gå, så är det ju inte bara intellektet som styr. Och jag sätter min hand mot pannan här. Mm. Därför att det är här framme som vi har de här tankarna och den här kunskapen om att A ger B.
Mm, mm.
3 gånger på gymmet kommer att ge bättre kondition.
Mm.
Men sen så har vi ju en annan del i beslutsprocessen, och det är ju våra känslor.
Mm.
Och känslan som jag har just då kanske är, nej, jag orkar inte gå ut en gång till. Jag är trött, jag vill inte. Det här var ju för sig tankar, men liksom känslan är motstånd, icke-motivation.
Mm.
Och då kan ju känslan köra över tankarna.
Ja.
Eller jag kanske blir rädd. Jag kanske tänker att jag borde gå till gymmet, men det är mörkt ute och det är lite obehagligt att gå ut i det här mörkret, och så kommer den rädslan att göra att jag inte går ut. Eller så kanske jag börjar få tankemässigt andra funderingar. Jag kanske tänker, men jag kan ju precis lika gärna göra det här imorgon.
Mm.
Alltså 3 gånger i veckan, det är måndag nu.
Ja, men jag har gott om tid.
Precis.
Ja.
Och just i det ögonblicket så kan den tanken ha mera kraft.
Mm.
Och ibland kan det ju vara rätt. Men ibland kan det ju vara så att man har haft en hemsk dag.
Mm.
Och man är jättetrött.
Ja. Nu gäspade jag när vi sa trött.
Ja,
vad sjukt.
Precis. Ja. Och så sitter man där i soffan och så funderar man på om man eventuellt ska gå till gymmet.
Ja.
Och då,
och så är det något på TV man vill se.
Precis.
Och då kanske det är en bättre idé att ta det nästa dag. Och är man då lite bra på att hålla reda på vad jag tänker och vad jag känner, så kan man komma fram till att, ja men faktiskt, idag är jag för trött. Nu ska jag ta hänsyn till min trötthet. Nu ska jag vara snäll mot mig själv. Jag ska lägga mig i soffan och dricka en kopp te och äta lite popcorn och titta på TV.
Ja. Mm.
Och sen bestämmer jag mig för att gå imorgon istället. Det är kanske det klokaste valet.
Ja.
Eller också så tänker jag att, nej, men om jag faktiskt går, så kommer jag att vara så nöjd efteråt. Och då kommer jag att ha gjort en av de här 3 gångerna. Så jag kanske ska ta och pallra mig iväg, fast jag egentligen inte har lust. Och så går man. Men att kunna gör ett litet överslag. Hur ser mina tankar ut just nu? Hur ser mina känslor ut just nu? Hur ser situationen ut just nu? Är någonting som man kan bli bättre på om man tränar att dela upp beslutsprocessen på det sättet.
Mm.
Och då blir det mycket lättare också att faktiskt veta, när ska jag göra det jag har bestämt mig för.
Men du skriver också i din bok att det finns ett stort behov av kunskap kring hur våra känslor faktiskt fungerar.
Ja.
Kan du utveckla det lite?
Oh ja. Jo, men att vi är ju utrustade med känslor. Det intressanta är, du sitter och klappar på min lilla hund just nu.
Ja.
Och det intressanta är att, eller en intressant sak är att om man går in och tittar i hans lilla huvud, så är de delar av hjärnan som skapar känslor ser nästan exakt likadana ut som de gör hos oss 3 människor.
Ja.
Så att det här maskineriet för att göra oss rädda eller glada eller nyfikna, det är väldigt, väldigt gammalt, evolutionärt.
Det är så coolt, alltså det är så häftigt. Alltså ibland vill man bara så här påminna sig själv om det som människa.
Ja. För länge trodde man ju inte att det var så. Man trodde att hundarna bara hade reflexer eller instinkter. Och det är bara helt nyligen nu som man har börjat kunna stoppa in hundar i en magnetkamera. Och titta på vad händer. Och så det, alltså det är svår rolig forskning. Då har de alltså tränat hundar att ligga still så här i en magnetkamera. Medan de står och viftar med en köttbulle utanför för att få hunden att ligga still.
Mm.
Och sen så drar man igång olika känslor hos hunden. Genom att visa den någon person som den tycker om eller någonting sånt där. Och så tittar man på vad som händer i huvudet på den. Och det visar sig vara precis samma sak som händer i våra huvuden. Och vad jag vill komma med det är att våra känslor är inbyggda i oss.
Mm.
Och de är viktiga. Och de fyller en funktion. De ska hjälpa oss att fatta beslut. De ska hjälpa oss att lägga vår uppmärksamhet på det som är viktigt. De ska hjälpa oss att styra vårt beteende.
Mm.
Så vi ska tycka om våra känslor och vi ska respektera dem. Och samtidigt så är det ju våra känslor som driver nästan alla in i till exempel psykiatrin.
Mm, precis.
Varför hamnar man inom psykiatrin? För att man känner för mycket eller för lite av någon av alla de här känslorna. Det finns lite andra skäl också, men väldigt mycket är att känslorna inte funkar.
Mm.
Och då tänker jag att ju mer vi förstår vad som drar igång en känsla, vad som underhåller en känsla, vad som gör att en känsla upphör att kännas, hur vi kan förhålla oss till våra känslor, hur vi kan berätta för andra eller visa för andra vad vi känner, allt det är ju en slags skola.
Mm.
Och det är ju ganska kulturellt. I olika kulturer gör man ju på olika sätt.
Mm.
Här i Skandinavien är vi till exempel ganska nedtonade.
Jo, ja. Väldigt skulle jag vilja påstå.
Ja, och det är ju inget fel i det.
Nej.
Och det finns ju andra kulturer där det är helt normalt för vuxna människor att skrika och slita sitt hår. Och, så här. Och vi tittar då på den här personen och tänker, gud vad barnsligt de uppför sig.
Mm.
Och de tittar på oss och tänker, men den här människan har inga känslor.
Nej, helt känslokall. Ja.
Precis. Och det är... Alltså den här kulturella dimensionen är ju också väldigt intressant.
Ja.
Men i många kulturer så är det ju så att ju argare man blir, ju högre ska man skrika.
Just det.
Mm. Och i Norden så har vi ju en punkt där vi vänder. Och så blir vi så här.
Ja.
Alldeles stela och lite entoniga. Och då vet ju alla skandinaviska barn att nu är det fara och färre.
Ja,
och det är ju liksom ett slags språk.
Mm.
Medan en person från... en annan kultur, de tror ju att vi inte är arga längre.
Mm.
För nu har vi slutat skrika.
Mm.
Och så blir det enorma missförstånd.
Mm.
När vi liksom blir så här. Och de tänker att ja, men nu kan jag fortsätta med det jag gjorde. För nu är personen i fråga av någon konstig anledning inte arg längre.
Ja.
Så det här med att lära sig hur ska jag förmedla min känsla till dig. Det är ju någonting som vi skolas in i.
Mm.
I vår kultur och i våra familjer. Och där kan man ju också bli mycket bättre på att visa... Men nu kommer en utläggning till. En kollega till mig som är jämnårig med mig. Han är lite äldre, så han är 72 eller någonting sådär. Han är läkare och han berättade om ett möte han hade varit på med sina arbetskamrater. Och så säger han så här då, det blir någon slags konflikt, och så säger han så här: när ni säger så här till mig, då känner jag mig helt tillintetgjord. Jag blir så ledsen över de kommentarerna. Så jag blir helt gråtfärdig.
Mm.
Och det här är ju någonting som en man normalt sett aldrig säger när han möter precis. På jobbet. Och han berättade att när han gjorde det, när han liksom bara berättade vad han kände, så vände stämningen på en femöring. Och de som hade varit så här kritiska, de liksom ögonen bara spärrades upp på dem, och så sa de, nej men oj liksom, och det var ju inte meningen. Och så här, så blev det en helt annan stämning. Och så kunde de lösa problemet på ett mycket bättre sätt. Och jag tänkte att varför gör man inte så lite ofta?
Ja, exakt. Varför gör man inte så alltid?
Ja precis. Alltså, när du gör så mot mig, då känner jag så här.
Ja.
Ja, men för, alltså, dels lär man sig saker om sig själv när man vågar göra det.
Mm.
Men också så mycket som om någon annan gör det, lär man liksom sig... Alltså, man lär andra någonting genom att göra så också.
Ja, precis. Ja. Och man säger ju inte det för att komma med någon sorts pekpinne.
Nej.
Utan för att man har en förhoppning om att man faktiskt kan komma närmare
exakt.
Varandra genom att vara öppen med hur
exakt.
Man känner i just den lilla situationen.
Exakt. Ja. Och det för mig är lite det här också, att bli mer kompetent när det gäller känslor.
Mm.
Att våga visa vad man känner. Att kunna ta emot när andra berättar. Alltså vi har ju ofta en sån här pokerface.
Ja, precis.
Mm, verkligen.
Och man sitter och man ska försöka
se ut. Nej, men allt är bra!
Ja, men ungefär.
Allt är kanon!
Ja,
precis. Fast på insidan så bara brinner det av känslor.
Ja, precis.
Och sen den här stackars människan som bara brinner och som sitter där och säger, ja, men det går så bra här. Kommer naturligtvis inte att må bra av det.
Nej, tvärtom.
Men om man däremot kan berätta att jag blir så ledsen eller... Det här accepterar inte jag. Jag kan inte gå hem och ha det på det här sättet.
Mm.
Därför att jag... Det här har passerat den gräns som jag tycker är rimlig för min del.
Mm.
Att man liksom visar lite ilska och så här.
Mm. Ja, precis. Alltså verkligen som du säger. Jag tror att om man upplever det, säger vi, på ett möte. Att man känner så här, jag är så missförstådd. Eller jag känner mig kränkt. Ja. Eller vad det än kan vara. Alltså säger man inte det, då kommer det äta så mycket energi resten av dagen, resten av veckan, månaden. Alltså det blir ju liksom...
Ja, men precis.
I det långa loppet så är det ju som att man straffar sig själv genom att inte vara ärlig.
Mm. Men det är väl viktigt också att diskussionen hamnar kring varför vi ska lära oss att prata om våra känslor istället för att diskussionen hamnar på antingen är man för eller emot antidepressiva.
Det är så sant.
Överhuvudtaget så är det en jättekonstig diskussion, tycker jag. Om man tar cytostatika till exempel, som man ger vid cancer.
Mm.
Jag menar, man har ju aldrig hört talas om folk som är för eller emot cytostatika.
Nej.
Eller hur?
Inte på alls samma sätt. I
utan det är fullständigt uppenbart att har man en cancer så ska man naturligtvis ta cytostatika. Och har man inte en cancer så ska man låta bli.
Ja.
Ingen av oss skulle ju liksom tycka att det var en kul idé att ta lite cytostatika.
Nej, precis.
Och jag förstår inte varför diskussionen... Egentligen förstår jag inte varför diskussionen har blivit att man ska vara för eller emot antidepressiv medicin. Ja. För att det är klart att om man behöver antidepressiv medicin så ska man ju ta den.
Ja.
Men om man inte behöver den så är det bättre att låta bli.
Ja, precis.
Så att jag lider lite av det faktiskt. För då kommer folk ibland till mig och säger, ja, men du som är emot medicin. Jag är inte alls emot medicin. Jag är emot att man ger... 17-åriga flickor antidepressiv medicin som de sen står på i 20 år.
Mm, såklart.
Mm.
Och det är inte riktigt samma sak.
Nej. Och vi har ju också träffat framförallt föräldrar vars döttrar har liksom enda sättet att få prata med en psykolog på sin vårdcentral är för att man först äter antidepressiva. Alltså man hade ingen möjlighet att få prata med en psykolog om man inte åt antidepressiva.
Alltså det var ett krav på den här vårdcentralen som vi fick då.
Först måste du testa antidepp och sen om inte det funkar, då får du prata med en psykolog.
Och det där önskar jag att någon skulle testa juridiskt, för det är ju tvångsmedicinering.
Ja,
precis. Men en fråga till. Alltså vad säger liksom forskningen? Vad händer i hjärnan om vi utför mindfulness regelbundet?
Jag har en bok om det. Den heter Mindfulness i hjärnan.
Mm.
Där har det hänt så mycket inom forskningen. För säg 10-15 år sedan så kom det studier som såg ut ungefär så här, att 20 personer som har tränat mindfulness jämfördes med 20 personer som inte hade mindfulness. Och så tittade vi på del A, B eller C i hjärnan och så hände det här eller det där. Och nu för tiden så skriver man att 20 personer testade den här typen av mindfulness under så här lång tid och på det här sättet. Och så tittade vi på den här delen av hjärnan. Det visar sig att eftersom vi var inne på tidigare att mindfulness kan vara så många olika saker så blir det ju väldigt olika.
Ja.
Det som händer i hjärnan blir väldigt olika beroende på vad man gör.
Precis.
Om man till exempel tränar sig i compassion, som är att försöka väcka varma, kärleksfulla känslor gentemot andra och så småningom mot sig själv.
Det har jag gjort när jag gick i terapi.
Ja, bra. Det borde du uppmuntra mer människor att göra, för det är faktiskt superbra. Jag hoppas att du tycker att du har haft nytta av det.
Ja, men speciellt så self-compassion. Liksom. Ja. Mm.
Alltså, tänk vad det gör med folk när de börjar kunna tänka lite vänligare på sig själv.
Exakt.
Det är helt galet bra.
Mm.
Och då händer det ju en sak i hjärnan, men om man träna någon annan typ av mindfulness, till exempel bara styra sin uppmärksamhet.
Mm.
Att ha öppen uppmärksamhet och så fokuserad och så öppen och så fokuserad och så öppen och så fokuserad. Då händer ju någonting annat. Men vad vi kan säga alldeles säkert är att det händer saker. Och aktiviteten i hjärnan påverkas, och håller man på mycket så påverkas även strukturen i hjärnan. Därför att de delar av hjärnan som man använder mycket, de bygger upp sig och blir starkare.
Just det.
Och därför är det ju så förödande att gå runt med en tanke. Jag är dum, jag är ful, jag är dum, jag är ful, jag är dum, jag är ful. För vad som händer är att man gör ju hjärnan till superexpert på att skapa just den tanken. Man blir extremt bra på att tänka negativa tankar om sig själv bara för att man övar så mycket.
Ja.
Och det är ju jättesorgligt.
Och man lägger inte ens märke till att man ju övar. Nej. Utan det bara sker. Det är det som är så ovanligt. Det är inte så att man tänker, oj här går jag och tänker negativa tankar om mig själv, utan de negativa tankarna bara tänks ju.
Precis. Och ju oftare man gör det, ju mer automatiskt blir det ju.
Ja.
Fast det som är bra med det är ju att när man slutar och börjar tänka andra tankar, då blir de till slut automatiska.
Mm.
Så att man till slut slipper den där lilla negativa rösten som är självkritisk och som egentligen bara underminerar ens välmående.
Mm.
För att i det här med att ha goda relationer så ingår ju att ha en god relation till sig själv.
Mm.
Att tycka om 100%, sig
själv. Alltså, mm.
Ja, att kunna uppskatta sig själv, ja. Att inte ställa orimliga krav på sig själv.
Mm.
Att kunna acceptera sig själv som man är med sina fördelar och nackdelar.
Exakt.
Och starka sidor och svaga sidor.
Mm. Ja, vi har kommit till sista frågan faktiskt. Tiden har bara sprungit iväg.
Ja, den, alltså gud. Ja.
Vad inspirerar dig?
Vad som inspirerar mig?
Mm.
Det är mycket som inspirerar mig. Dels blir jag inspirerad av andra människor.
Mm.
Alltså när jag ser någon eller hör någon som gör något eller har gjort något. Man kan titta på en tavla till exempel.
Mm.
Alltså när jag ser något som kommer inifrån en annan människa.
Mm.
Och så tänker jag, wow, oj. Det kan vara något nytt eller något spännande. Om det är en författare till exempel så kan jag bli alldeles tagen av hur de beskriver någonting eller ordval eller ett nytt perspektiv. Och om det är konst så kan det också vara det här att man gestaltar någonting. Jag tycker om gestaltande konst. Jag är inte så mycket för sån här konst som bara är färger eller något.
Mm.
Jag tycker om när det är någon som tittar på någon eller någon som upplever något eller så här. Och ibland så kan man få ett sånt här riktigt lyft inombords.
Mm. Ja.
Och jag kan bli inspirerad av att se någon göra någonting som de är väldigt duktiga på. Och jag kan bli inspirerad av barnbarnens tankar och kommentarer om livet.
Ja. Det är så underbart med barn och deras liksom så här filterlösa sätt att bara vara och tänka. Ja. Jag älskar också det.
Ja, man vill behålla barnasinnet lite. Eller man behöver nog det lite mer i sitt vuxna liv också, tror jag.
Ja. Mm. Absolut.
Tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden.
Ja, men tack för att jag fick komma och tack särskilt för att jag fick ta med mig din lilla hunden.
Klart.
Självklart.
Med nöje skulle jag säga.
Tack. Kommer du börja med mindfulness nu?
Ja, men kanske. Det är kanske det jag ska börja med, för att ta mig ur den här lilla dippen som man hamnar i.
Åsa, du ska ha ett stort tack för att du kom till Ångestpodden och pratade om det här. Jag vill läsa på Bokus hemsida.
Mm.
Så står det så här om boken. Mindfulness utan flum är en hyllning till vår förmåga att bryta invanda mönster och till omsorgens och välviljans roll i våra liv. Och det tänker jag att det här avsnittet är också en hyllning till det.
Ja, och jag tänker också att fan vad fint att använda just hyllning, för jag kan bli lite så här, vad fan, varför har vi liksom inte lärt oss att vi har den här förmågan?
Ja, jag vet.
Vi får bara lära oss hur man ska optimera sig själv eller så här, läser om att det är det man ska sträva efter.
Ja.
Man ska inte sträva efter att kunna vara i sin skit. Jo, och vi kan det.
Hur trevligt att Åsa hade med sig sin hund Ratt.
Mm, jättemysigt.
Det var faktiskt väldigt mysigt. Så jag hoppas det var trevligt att ni hörde.
Ja.
Åsa har ju faktiskt själv startat en podd.
Så fick man inte nog av henne nu så kan man ju lyssna ännu mer på Åsa om man vill det.
Och podden heter Smärtpunkter. Bra namn.
Tack så mycket för att ni har lyssnat den här veckan.
Snälla, jag ska be om en sak. Kan ni snälla gå in på Instagram och följa Ångestpodden? Vi vill ha mycket mer kontakt med er. Alltså ni är ju så många som lyssnar, men alla ni är inte på Instagram.
Exakt.
Så kan ni snälla ta er dit.
Dock alla kanske inte använder Instagram.
Nej,
det kan man inte ta för givet.
Facebook, Ångestpodden, vi pratar vidare och Ångestpodden föräldragrupp.
Yes. Vi hörs som vanligt nästa vecka.
Ja, givetvis.
Hej då!
Hej då!
Podplay.